öppna dig med sång, med tillbedjan. Och vi vill också öppna våra hjärtan för ditt ord. Tala till oss. Amen. Se, din konung kommer till dig. Vi kan se om vi får upp en bild som kan ligga lite i bakgrunden här. Jag brukar ibland ta bilder som är målningar ifrån 1400-1500-talet eller så. Nu tog jag en livebild här. Tänk vad de kan nu för tiden. I vår tradition så finns ju inte kyrkoåret med dess texter alltid så tydligt med. Men det finns vissa söndagar och helger då temat liksom är givet. Första advent är förstås en sådan söndag. Idag är det kyrkans nyår, för den som inte visste. Och det inleds varje år med att hälsa kung Jesus välkommen. Nog sjungs det lite högre och lite starkare i världens kyrkor idag. Och så ska det vara. Idag tänker jag läsa två av de föreslagna texterna då för denna söndag. Den gammaltestamentliga läsningen och sen episteltexten, vilket betyder en text från Nya testamentets brev. Och det första är hämtat från Zakaria bok i Gamla testamentet, kapitlet 9. Och säkert kommer du att känna igen det. Vi reser tillbaks till 500-talet före Kristus. Luriga nu, har jag kommit till den åldern där det blir suddigt när jag har dem på mig och tittar på er, och det blir suddigt när jag tar av mig dem och tittar ner. Så jag får be om ursäkt, men ni får vara lite suddiga idag för mig. Tack. 500-talet före Kristus. Stora delar av det judiska folket har nu fått återvända hem från fångenskapen i Babylonien. Zakaria är samtida med Haggai som Eskrim predikade från här för 2 veckor sedan är det väl nu. Och Zakaria, han är en Guds profet och han ger budskap och hälsningar till folket. Och det är mycket hopp och uppmuntran i Zakarias ord. I en av de profetiska hälsningarna så kommer så de här bärande orden. Och jag läser vers 9 och 10. Ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla, dotter Jerusalem. Ni känner igen det. Fröjda dig, dotter Sion. Se, din konung kommer till dig. Rättfärdig är han. Seger är honom given. I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst. Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem. Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. För de som då lyssnade så var det säkert en del man reagerar på. Det man garanterat reagerar på var fortskaffningsmedlet som den här kungen skulle komma på. Ska kungen komma på en åsna? Alltså skillnaden mellan åsnan och hästen var tydlig. Åsnor användes som arbetsdjur, som lastdjur, medan hästar användes i strid. Och det var den som satt på hästryggen som hade något att säga till om. Vad är det då för en kung som Zakaria förutsäger ska komma? Är det inte en maktens och stridens kung? En som ska slå ner Babyloniens eller Egyptens arméer? Eller för den del, nu börjar Alexander den store att härja vid den här tiden. Nej, det är en fredens och fridens konung som ska förinta hästarna, står det. Var lugna, det är poetiskt språk. Hästen symboliserar krigshets. Man kan säga krigshäst är lika med krigshets. Hästen var ett anfallsvapen. Det var där det användes. Och det är denna text från Zakaria bok som Jesus dramatiserar då han rider in i Jerusalem på ett åsneföl. En text som tydligen är så viktig för kyrkan så vi har valt att påminna oss om den vid två söndagar per år. Första advent och palmsöndagen. Och att Jesus betraktar den här händelsen som definierande för på något vis att förklara vem han är och vem Messias är. Det märker vi om vi läser evangelietexten där Jesus säger: om de tiger, om ni tiger nu, då kommer stenarna att börja ropa Hosianna. När Jesus rider in i Jerusalem som både kung och tjänare så uppenbaras Guds sanna väsen. Vid andra tillfällen i evangelierna så tystar Jesus ner folket när de börjar ropa att det är Messias eller nu. Men här är det nästan tvärtom vid det här tillfället. Varför? Jo, för den bild som de flesta judar hade av Messias, det var en felaktig bild. Det var bilden av en kung som skulle besegra de andra kungarna med samma medel som kungar alltid har segrat. Våld besegras med övervåld. Men det är inte Guds väg till seger. Inte där och då, inte här och nu. Kungen som kommer är en fredsfurste. Ha kvar den bilden och så hoppar vi fram 600 år ungefär till en annan text. Också det här är en poetisk beskrivning. Denna gång lite krypterad, för det var vissa som inte skulle förstå vad det stod, medan andra skulle förstå vad det här handlar om. Och det är en uppenbarelseboken, Bibelns sista bok. Den är skriven som en uppmuntran och som en varning till den då kämpande församlingen i mindre Asien, nuvarande Turkiet. Och temat är att Gud har makten. Han har makt att föra sin vilja fram och igenom och fram till en slutpunkt, även om det ser svårt ut just nu. För det är en påminnelse om att Guds väg till seger inte är den gängse vägen. Och jag läser från kapitel 5 och några versar. Det är Johannes som ser, har en syn här. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med hög röst: vem är värdig att öppna boken och bryta sigillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av Judas stam, skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess 7 sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de 4 varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Fler djur. Åsnor, hästar, lejon, lamm. Lejonet av Juda är ett lamm. Att det står lejonet av Juda där är inte så konstigt. För det Juda stams symbol var lejonet. Jakob, pappa Jakob som var far till de 12 stammarna, sönerna. Han uttalade en sorts ord över sina sönerna innan han dog. Det kan man läsa i slutet av första Mosebok. Där står det att du, Juda, du ska vara ett rytande lejon. Så det blev liksom deras symbol för stammen. Men här är det som någon sorts gudomlig humor som lyser igenom. Riket annorlunda. Johannes står där med tårar i ögonen. Och så hör han liksom den här äldste personen som står där och säger: ja, men det finns en, lejonet av Juda. Och så vänder sig Johannes om liksom lite grynig i ögonen och tittar efter lejonet. Och vad får han se? Jo, ett lamm. Jag vet inte, när blir ett lamm ett får? Så hur litet är ett lamm? och som ser ut. Det är mitt fel. Ser ut att ha blivit slaktat. Jag ska stå still. Faktum är att du hittar inte ett enda lejon i upp. Vi hittar inte ett enda lejon i uppenbarelseboken. Däremot nämns lammet 28 gånger. För den som vet att uppenbarelseboken är lite kodskrift så är det inte undligt att det är delbart med 7. Alltså Guds sätt att besegra jordens kungar som reser sig upp med vapen och maktanspråk där och då, här och nu, är inte att använda ännu större makt, utan att göra det genom ett lamm som blir slaktat. För de tidiga kristna där i Turkiet, nuvarande Turkiet, så var symboliken inte svår att förstå. Det är ju Jesus. Det är ju Guds offerlamm. Och när uppenbarelseboken läses första gången, den här texten, så var det under den romerske kejsaren Domitianus välde. Och den här kejsaren, han krävde undersåtarnas lydnad, till och med tillbedjan, och den som inte böjde sig riskerade dödsstraff. Kejsarens ord var: böj dig inför mig, annars dödar jag dig. Jesus säger: jag dog för dig, vill du följa mig? Det ena är rovdjurets röst, det andra är lammets röst. Så hälsningen till de här små församlingarna i mindre Asien var: följ lammet även om det går genom lidande. Vi sjöng: han segrar när han lider. Och det där är ett sant ord över kyrkan också. Där och då, här och nu. Eller som Jesus sa i bergspredikan: saliga de ödmjuka, de ska ärva landet. Och vad är hälsningen till de små församlingarna i Småland eller i Sverige idag, när vi lite frimodigare höjer rösten i Hosianna Davids son? Vad gör vi med åsnan, med lammet, vi som inte lever under direkt hot eller fara för liv? Följer vi lammet eller lockas vi mer av hästen, av lejonet, av maktens symboler? Idag är det många rovdjur som ryter i vår värld. Björnar, örnar och drakar. Ja, stormakterna väljer sina symboler utifrån rovdjurets, vilddjurets natur. Men det finns ett annat baner att vandra under. När lärjungarna vandrar med Jesus under 3 år, ungefär som det blev, så frågar de vid flera tillfällen: är det nu du ska sätta dig på tronen i Jerusalem? Underförstått: är det dags att ta fram svärden nu och driva ut romarna? Det var liksom enda sättet de, vi ska säga, förstår det här med makt. Alla lärjungarna verkar ha trott att det var den vägen de skulle gå. Inte bara Simon Zeloten, ni vet, han som kom från en grupp som sysslade med väpnat uppror. Ingen av Jesu närmaste förstod lammets väg förrän efter korset. Då förstod de vad han hade gjort med dem, som Rickard predikade om förra söndagen. Och det är omtumlande att läsa vad det kommer att innebära för lärjungarna att följa lammet. 10 av de ursprungliga 12 dog martyrdöden, och många, många fler in i vår egen tid. Segern är vunnen, men det är lammet som segrat. Och vår del är att följa det lammet. Och det är inte en självklar sak i en värld som styr av vilddjurets principer. Det är så lätt att svara med samma mynt. Och folket i Jerusalem, som ena dagen ropade Hosianna, Davids son, vi vet, de ropade bara några dagar senare: korsfäst honom. Kanske i ren besvikelse över att han inte tog över makten så som de trodde det skulle vara. Han stod ju bara där, sa inget. Som ett lamm som leds till slakt. Vad är det Jesaja säger? Så en andlig övning så här i adventstid kan vara att välkomna fredsfursten in i dina portar, in i ditt liv. Och under bön fundera på vad finns det för situationer, vad finns det för relationer i min närhet som gör att jag hellre kastar mig upp på hästen och tar strid än följer lammet, böjer mig, betjänar någon annan. Jag inledde det här året 2017 med en predikan som landade i tre uppmaningar och kan passa att upprepa dem så här på kyrkans nyårsdag. Håll ut, var inte rädd, se på Jesus. Vi ber. Kom, Herre Jesus, kom in i vår tid, kom in i våra liv. Hjälp oss att lägga ner rovdriften som så lätt griper oss. Hjälp oss att följa dig, du som har dött och uppstått. Jag ber för alla de som idag lider för evangeliets skull. Hjälp dem att hålla ut och följa dig. Och låt dem få del av din härlighet och din nåd. Herre, förbarma dig över oss. Hjälp oss att fortsätta sjunga sången. Välkomna dig. Även om det innebär en annorlunda väg för oss än vad vi kanske tror ibland. Amen. Kören.